hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Jeg husker forrige gang jeg var her at jeg talte så om en gutt som jeg ville hjelpe i India, som jeg fant under en løvhaug. Er det noen som husker det? Nei. Det er godt at vi har Torbjørn og Line, hun husker alt. Det er ingen som husker det, nei. Vel, vi tar et bilde her, får vi se. Så kanskje det hjelper på hukommelsen hos noen. Hva? Du husker det? Du var ikke her, men du husker det godt. Jeg mener at jeg har vist det på staven, men det nekter alle, så det har jeg ikke. Vel, dette er en gutt som blir kalt for Shivu. På det forrige bildet stod han sin far der, eller hans far står der til høyre. Och du ser på kroppsspråket till far att han är ganska rädd. Jag bad dig sätta på klär på han för han låg där under en lövhög. Och jag såg lång väg att han har autism. Och jag jobbar 25% i ett handikappförbund och arrangerar möter för dig med NPF-diagnoser och också intellektuell funktionsnedsättning. Men alla byborna har samlat sig runt mig och jag skulle egentligen ha visst en film på det här, men vi får inte tak i filmen. Jeg bruker de teknikker jeg har lært omkring hvordan man kan nærme seg et menneske som er litt aggressivt og også har autisme. Og Shivu betyder altså djevel, så han blir kalt for djevelen i landsbyen. Og de kaster stein på han, og de klipper ikke håret på han, for det er liksom over hele India så det skammen når en mann har litt lengre hår, og betyder at han er ufør. Han slicker i sig mat från backen som en hund. Han har aldrig lärt sig att gå. Ingen har tränat han på det. Och han har forskjellig slags attfärd som inte är ett, ja, men som man må bryte. Och han har, ja, men de ropte till mig när jag satt. Han kommer bita dig, han kommer klora dig. Han gjorde ingenting. Nästan så jag följt att han gav svar på talet. Och så ber jag en bön, en väldigt enkel bön. Jesus, tack för att du har gett mig troen för att Shiva, djävulen, ska bli välsignet och bli förandret och bli ett tegn på din godhet för hela den här landsbyen. Och så snudde jag mig om till dig och så sa han, och slutade du att kasta sten på han och så må vi ha ett bättre namn. De kan inte kalla han för Shiva. Vi fann inte på namn då, men när jag kom hem till Sverige så tog jag det upp med menigheten min och söndagsskolan började samla in pengar för att hjälpa Shivu. Och så sa de, vi vill att han ska heta Diamanten istället. Så då googlade jag och det blir då Motto. Så det är så nära på Mowgli. Du bara kan komma nu och finna en gutt i Indias djungel som heter Motto. Detta är 3 år sedan. Pastorn som tog mig till den här delen av India försvant. Är inte kontaktbar, flyttat till Nya Zeeland. Och jag har gett ett löfte till en landsby att jag ska komma tillbaka. Planen min var att han skulle få en terapeut som jag betalar som lär ham dessa tingen, kommunikation kanske med händerna och lär ham och spisa ordentligt och attfärd att han inte är aggressiv och sånt då. Och för det hade jag gjort ett regnstycke att jag tränger 15 000 kronor för att betala hund sin resa eller hans sin resa under 2 år. Och lite lön för det också. Men jag fick inte pengar hos någon. Vore jag snudde mig för att fortälla om Otto så... Ja, det är bra. Men inte nog mer. Second hand-butiker, menigheter, stora organisationer. Alltså jag har hållit på att gå gal. Är det ingen som vill hjälpa Otto? Och jag spurte till med min mamma. Mamma, du kan väl hjälpa Motto? Du plejer och hjälper till. Ja, ja, men så glömde hon det. Det var väldigt märkligt. Och så kom den där meldingen att den lokala pastorn, eller inte den lokala, men den pastorn som jag har haft relationer under många år var borta väck. Och då förstod jag att jag kommer ju inte finna Motto igen. Jag vet ju inte var jag var. Jag vet att jag var i India, jag vet vilken del av India, men i en radius på cirka 60-70 mil vet jag inte var vi var. Det vill ta tid. Det bor ju 1,45 miljarder högst strån i den höjstacken där. Finna en nål där. Och någon gånger så vill jag liksom lägga det här ifrån mig. Och någon gånger så liksom vill jag bara säga, nej men Gud, du säger det går inte. Men det är koket, en levande tro. Han ska ha hjälp. Och så på en julafton delte jag det här med mina syskonbarn och mina syskon. Och så går en uke så sänder det ena syskonbarnet en sang. Den hade dere hört nå, hvis jag hade haft filmen. Hon laget en lovsang, eller bön, emot och sitt sted. Han är den Gud som ser dig, och han söker dig och kallar dig vid namn. Kämpefin sang. Han är den Gud som söker dig och kallar dig vid namn. Han har ju fått ett nytt namn. Och Gud söker efter han. Och den sangen hade liksom ett löfte. Det vill ske, det vill ske. Men jag kunde inte förstå orden. Så när det inte närmade sig en avreise till India så sa min kone, nu må du gå in på nät och gör något. Du har gett ett löfte. Hon blir stressad det här. Så jag gick in på indisk 1881. Ja, du, så mycket folk det finns där. Den här provinsen heter Karnataka. Och jag har ringt så många pastorer i Karnataka. Hello? Pastor? Yes, pastor. Do you speak English? No English. Jesus, praise the Lord. Amen, amen. Do you know the devil, Shiva? Gang på gang på gang. De lägger ju på den omgivna snacken. Har du varit nog med djävulen? Vet du, husker vi bara för djävulen? Det är väldigt rart för dig. Så ingen på måfå bara och pröver att finna den pastorn. Han har ju inte något att göra. Och så var det bara någon uker igen till avreise. Då ringer den bonde från Nordsverige. Har som fått för mig att du ska ha en gåva på 15 000. När jag och min hustru satt i bön så bara kände vi det. Du kanske ska hjälpa någon människa. Du reser ju till Indien. Det är helt otroligt. Det var liksom en bonde, vet du. Och när jag begynte, du, det här är helt vilt. Jag har en gutt i Indien. Då la han på, det blev för mycket. Han ville inte höra hela berättelsen. För han var så säker, han hade en sån levande tro. Detta har Gud sagt, så jag prövde bara vara höflig. Men drit i vad du säger, det är du som ska ha de här pengarna. Det här är fantastiskt med den levande tron när den slår till. Ja, så det uppmuntrat mig. Men jag förstod inte hur det skulle gå till. Och så 3 veckor för avreise så hade jag ett annat bilde där pastorn stod med en typisk pastormave, sån lite spänt skjorte. Och så är dessa pastorerna lägger ut bilder på sig själv där. Och så ser jag en skjorte som har akkurat den formen. Och det är samma farve, så jag tänker jag ringer han också. Och det är första gången som jag ringer någon i India då, i den här sammanhängen, som icke svarar no när jag spör, do you know Shiva? Och han svarar yes, vi vet vem det är. Men han kan inte engelsk, så det tar 5 timmar för hans datter kommer igen från högskolan och hon kan engelsk. Och så kommer en lång melding. Efter att du drog, begynte vi resa ut dit. För vi såg att du bad för han. Han är en av de urörbara som man egentligen inte ska ta i. Det kan vara rart för dig som kristen att tänka att kristen på en annan plats resonerar och snackar sånt. Men det är India, alla tänker sånt i kastesystem där. Men vi har blivit så begeistrade för att Gud gör under när vi ber för gutten. Då tar vi nästa bild. Där står han. Ser du? Och det är pastorn med spänt mave. Han rejstes upp efter bara 1 år. Och så hade jag begynt att lära han att spisa med händerna sina. Så i april nu rejste jag ner. Vi kan ta nytt bilde. Då för det hade jag fått det här, för jag sa, sänd han till psykiatrisk doktor också, för jag tror han har mycket angst. Och detta är första gången han sitter på en stol i hela sitt liv. Det är inte så behagligt som du ser, men det är första gången han har ordentliga och fina kläder. Det är söndagsskolan min som har betalt de kläderna. Och det här var första gången någon skrev, för jag fick kvittering från lägebesöket. The boy is called Mutto, har psykiatriken skrivit, så han har fått nya namn där. Det här är pappan hans och det där är brorn hans, och pappan fick också klär av pastorn för att de skulle kunna gå in i byen utan att bli lagt märke till. De har inte några skor. Och nästa bild. Här möter de mig i april. Och det är gutten Motto som håller blomsten och ger det i honna på mig. Jag blir helt chockerad. Och där står pappa, han har tagit emot Jesus nu. Och så är det pastorn och han sin bror. Och här möter han blick och så prövar han att se honom. Jag bara gav honom en kläm, eller man har autism, och han tar emot och står där bara som ett lys. Men senare på kvällen när jag ber för han, då får han fram det han vill se. Praise the Lord. Det är den första sättningen jag hört fram emot. Nästa bild. Det är psykiatriken. Och han har ju inte upplevt Motto sittandes vid en husvägg eller under en lövhög naken med att folk kastar sten på honom. Så han kan inte tro på att han har autism en gång då. Även om han är utan i faget. Det må ha varit något annat, säger han. Och så visar jag filmen då från mitt första besök. Och han säger, det är ju otroligt. Vad har skett? Det är Gud som har gjort det. Ja, vilken Gud är det då? Säger han, för de tror ju på 330 miljoner guder i Indien. Nej, det är den enaste Gud. Det är Jesus Kristus. Wow! Sa han. Han var helt imponerad. Nytt bilde. Ja, det där var på väg in till Radisson. Jag ville att han skulle få gå på restaurang. Det var ju stas. Och vokten där, han förstod ju detta. Och då syns ju du att ja, men han spiser ju med händerna. Ja, det gör alla i India. Så det är på pen måte det här. Och pappa jämte här. Du ser ju glädjen som har kommit in. Han kastar inte sten längre. Och så tog vi en bön här i april. Och där skedde nog igen. Så efter på det så klappar han i takt med musiken och är på alla gudstjänster han kan och är blivit en missionär. Han går lange, vi kan ta nytt bilde, lange stycker samma med pastor Kumar till nya landsbyer och de finner andra handikappade barn. Andra barn med funktionsnedsättningar, blinde, dysenteri. Nej, alltså den här skaden när man blir fött med, det manglar hon och fötter. Dysenteri. Jag ser, det är inte dysenteri. Ja, det kommer imorgon. Ja, jag kan ta ett bild till här. Det var fler bilder. Tack. För, ja. I september nå, så tog vi in Motto i byn och så inviterade vi alla ungdomar från menigheterna där och kommer på konferensen med Motto. Så har vi han fått stå där. Han som låg under en lövhög och blir kastad sten på står nog föran 125 ungdomar som bara sitter med ögonen så här. Ska vi höra på en handikappad gutt? Det är helt revolutionerande i India. Och nu i februari, och Guds omfalt på den konferensen, vi hade två svenska missionärer som var där och undervisade och bad för folk och ungdomarna blev döpt i en helig ande och blev totalt tunga. Det var fantastiskt. Och nu i februari ska Motto och jag ha pastorkonferensen med 70-80 pastorer hvor han ska stå vid sidan av mig och jag har en liksom en levande tro på att det är han som ska undervisa och jag kanske är hans tolk eller ett eller annat sånt. Fantastiskt, men den här berättelsen tar jag med för att visa på att den levande tron producerar gärningar och skapar ett spännande berättelse, ett äventyr som jag inte vet slutet på. Jag får bara följa med. Den tar mig till Indien igen. Det är ingen evangelist i hela världen som drar till Indien nu. Det är kun en som är full av Guds dårskap, mig. För det är så farligt nu. Det är så många som sitter i fängsel av västlänningar. 15 stycken uppe i norr i Assam där jag har varit massor från Kanada på obestämd framtid. Och det är gutten Motto som tar mig tillbaka till Indien. Hade det inte varit för han då hade till pastorerna fått ha sitt seminar för sig själv. Men han tar mig dit igen och igen. Och ja, jag vill mena att det var med och stöttet detta. Tar jag fel, Torbjörn och Linne? Ja, på i gospel blir det nämnt. Kanske det var där. Ja. Uansett, be gärna för Motto. Och följ med på en resa som drejer sig om en levande tro. För den producerar gärningar som inte jag kunde tänkt ut. Det är väldigt spännande. Vem kan tro? Först Johannes 5:5 säger vår tro har segrat över världen. Troen på att Jesus är Guds son. Den är så viktig. Den tro som seirer, den tro som bärer, den tro som frälser, den tron som skapar mirakler, den tron som ger dig bönesvar, det är tron på Jesus. Enkelt och grejt. Det är därför min son Lukas tro fungerar. För han har en eller annan fascination omkring Jesus. Han tror på ham och Gud brukar det till fantastiska gärningar. Så på 80- och 90-talet när livets ord stod på det högsta, då trodde vi på mirakler. Vi trodde på våra ord, vi trodde på undre, vi trodde på bönesvaret. Men nu har vi blivit klokare och förstår att vi må tro på Jesus. Det är det som förlöser mirakler. Det är det som gör forskellen. Vem är Jesus för dig? Jag har inte truffat Hau själv, men Hau kallas för Guds prinsesse i Laos. Det är en förtvilad förföljelse i Laos. Men jag har en kamrat som heter Samuel i Sverige och som är missionär och bor i Laos. Han är gift med en laotisk kvinna så han får lov att vara där. Och han förmedlar mycket stötte och information om våran där i Laos. Så jag har varit i Laos flera gånger men jag har inte truffat Guds prinsesse. Men jag har hört om hon hela mitt liv. Liksom. Hau, hon växte upp utan far och mor hos bestemor och när hon var kun 6-7 år så döde bestemor och då hade hon ingen. Så hon tigget och hon laget lite sån hantverk för att få pengar och bodde samman med andra barn i sin lilla landsby. Men Ibra, svensk pinsemission och norsk pinsemission, de sände evangeliet via radiosändningar till Laos på laotisk. Och då hade de någon betalt som reste runt och skrudde på radioapparater klockan 11 var tisdag. Ingen vet vem det var. Det var kun uppgaven med motorcykel reste runt och skruv på undangömda radioapparater och så reste vidare. Så att man fick höra evangeliet på laotisk. Så på tisdag förmiddagen i över ett år får Hau sitta och höra evangeliet arrangerat av norsk och svensk pinsemission och tar emot Jesus. Och hon förstår att hon ska dela om Jesus och hon ska göra Jesus sina gärningar. Att troen är levande och troen producerar gärningar som gör att man inte bara hörer utan man görer. Och hon börjar hjälpa fattiga och hon blir äldre med åren. Men så blir hon kastad ut av landsbyn av politi när de förstår att hon faktiskt bygger menighet och är en kristen. Så hon vandrar till forskjelliga menigheter och blir inte boendes. När hon är 19 kommer hon till en landsby där det växer och blir många som tar emot Jesus. Och en man tar både emot Jesus och Hau. Han blir väldigt begeistrad och förälskad. Och efter några månader så gifter de sig. Och på bröllopsfesten med 200 familjer så berättar han: jag har inte bara tagit emot Hau som min kone, jag har tagit emot Jesus. Jag är någon kristen. På morgonen efter bröllopet så blir han dräpt. Jag känner inte till vem som dräpte han. Men så är det. 9 månader senare så blir David född. David blev till på bröllopsnatta. Och Hau och David har brukt många år med att vandra från landsby till landsby. De startar menigheter, de startar skolor. Någon gång har de stötte från USA, andra gånger så har de ingenting. Och en levande tro på Jesus Kristus som producerar gärningar. Så när David är 9-10 år så uppstår en krangel och han blir dyttet ut över en fjällkant och dör. Och det var kanske icke förföljelse, men det är sedan dag som man begynte att kalla Hau för Guds prinsesse. För hon är ensam och har hon ingen familj. Hon har bara Gud och Jesus. Icke minst. Och hon kallas för Guds prinsesse bland kristna. När Samuel träffar Hau och får höra, eller han känner ju historien så han spör på en svensk lite sån höflig måte. Men Hau, hvordan føles dette för dig? Hvordan orker du att fortsätta att arbeta för Jesus och Herren i Guds rike när du har mistet allt? Det är väl som om en norrman kunde sagt det år, ikke sant? Och hon bara sitter stille och ögonen blir större och större. Samuel, jag trodde du var missionär. Och så säger hon det som, jag blir inte fri det. När jag sitter alene i bilen så kommer det, när jag går och lägger mig om natta och luckar mina ögon så kommer det igen och igen. Jag trodde att du hade mött Jesus. Självfölj har Samuel mött Jesus, men i haus sin upplevelse. Hvis man stiller det spørsmålet, hvorfor gidder du å gjøre det her etter alt du har vært igjennom, så er det det samme som du har aldri truffet Jesus. For da hadde du ikke spurt. Hvis du hadde møtt ham, så er det en selvfølge å være i tjeneste for ham gjennom å dele med andre det du har fått. Ja, det rystet Samuel. Han ble ikke sint, han ble stille. Og han delte det med meg personlig, og det fortsetter å virke i meg. Jeg har møtt Jesus, men har jeg virkelig møtt Jesus? Paulus sier i 2. Timoteus brevet 1, og vers 7 til og med 8. Ska vi se. 2 Timoteus 1 och vers 7 till och med 8. För Gud gav oss icke en ånd som gör motlös. Vi fick ånden som ger kraft, kärlighet och visdom. Skam dig då icke över vittnesbyrd om vår Herre och heller icke över mig som är fange för hans skyld, men bär lidelserna för evangeliet. Du också, i den kraft Gud ger. Han har frälst oss och kallt oss som ett helig kall, icke på grund av våra gärningar, men efter sin egen vilja och nåde som är gitt oss i Kristus Jesus från evighet av. Det finns en lidelse som följer evangeliet, men det är inte något som världen är upptatt av. Du ska bara ha det bra. Du ska bara ha det fint. Det ska bara gå bra för dig hela tiden. Du ska ha nästan lite success så du har något att skriva om på Facebook. Men det är något helt annat som det drejer sig om för oss som är Jesus i efterföljare. Du har ett kors att bära. Gratulerar. Har du tänkt på det? Det ser ganska tåpligt ut när du går genom byn. Så ser du ut faktiskt, visst du inte är klar av det själv. Du tror att du är lätt på foten, men du bär ett kors ifölje Jesus. Du bär på en byrde. Du bär på en tyngd, du bär på en nöd. Du är en av de som går och lägger sig på kvällen och bara säger, käre Gud, jag vill vara mitt i din vilje. Låt mig bli brukt till något som hjälper andra. Det är väldigt få människor som ber den bönen, men du gör det. Du suckar och längtar efter att Guds kraft ska bli förmedlad. Icke för att du ska få en feel good kväll, men för att hans namn ska bli äret och landet blir frälst. Det är det som finns inne i dig som gör att du bär ett kors och får uppleva lidelse för evangeliet. Jag har 7 ar på mitt lilla legem. Det är inte så lite då, men jag har 7 ar. Till och med i Danmark. Den här lilla glamunnen här. Tänk att det går att få arr för evangeliet i Danmark. Ja, 2003 var jag och hjälp Ove Petersen i Løkstør och plante menigheten, pinsemenighet. Och där kom en kvinna på min egen ålder och gav sitt liv till Jesus, Sabina. Och jag bad till frälse för hon. Och hon blev helt förvandlad och kände på frälsens glädje där och då. Går hem och berättar mannen det. Han är inte nykter och han var så aggressiv på det här med kristentro. Så han bestämmer sig för den mannen ska jag ta ihjäl. Så tidigt på lördag morgon på campingplatsen där jag och familjen sitter och spiser yoghurt. Så kommer han snikandes bak campingvagnen. Han har fått vite, han såg ju att det var en svensk registreringsnummer på bilen. Kommer han snikande bak mig med en slägge och ska dunka den i hod. Slägge, sidor, slägge, ja, hammer. Ska slå den i hodet på mig. Och min kone bara, så jag sitter med ryggen till så jag ser det inte. Men ett eller annat från Gud gör att han inte rammer utan han träffar den här honna. Bang! Och campingbordet går i stycker och yoghurt över hela mig. Och jag snur mig om. Hej du! Jag räcker inte och känner på smärten i begynnelsen. Hallå, hyggligt att se dig. Jag visste inte vem han var. Och så sa jag, varför gör du det här? Och han börjar bara grina och säger, får du Sabine? Du har tagit hon från mig. Nej, jag har inte tagit Sabine. Jag har fört hon till Jesus. Det borde du å gå. Du borde å föras till Jesus. Och så går han bara helt förtvilad undan, väck från oss. Märklig upplevelse för han barna. Men sedan jag inte blev så väldigt rammet där och då, så klarte barna liksom att ta sig samman. Men senare på kvällen så kände jag, och den var så hoven och stor, att det här må jag ta honom. Och då hade han ju knust knoglen fullständigt på mig. Så den blev opererad och sydd samman och allt är väl och frid och fröjd. En liten arg i Danmark. En lidelse för evangeliet. Jag kunde ju sagt aldrig mer Danmark. Jag älskar Danmark. Vi ska inte ta av oss alla kläna då, men det är benet där har ju då i Pakistan. Vi hade en kampanj och så visste de att vi körde till menigheten fram och tillbaka varje kväll. Så då står en motståndsgrupp och väntar på oss. Och så brukar de lastbilen sin och rygger ut rätt föran oss när vi kommer. Och jag vaknar upp, jag är besvimt, vi har tumlat runt i minibussen. Jag vaknar upp i en gröft och jag förstod, jag har varit med en olycka. Men så är det bara Al-Qaida runt omkring mig, för vi var rätt på gränsen till Afghanistan. Och jag tänker, åh nej, ur asken i ilden. Nå blir jag ju torturerad. Nå blir jag ju någon som du vill få pengar på. Nå blir jag kidnappet. Men jag syntes, det så verkligen bli ut i så gamla karorna. Och så kände jag, vad varmt och gott det. Jag hade aldrig gjort en liten kullgrill där. Varma på te. Och så satt jag där. Habba, 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 habba. Jag tänkte bara, det är bäst att dricka, för annars blir det sint. Så jag tänkte ju självklart, det är dop, jag dör. Nej. De gav mig te. Al-Qaida, pris Gud. De var de snillaste jag kunde ha haft i den situationen. De var inte skyldiga, det var inte de som hade gjort det. Men de såg, han tränger hjälp. Och jag hade ju bråkat i benet där då. Så det är en lidelse för evangeliet. Men det är klart, i andra land kan det ta sig sådana uttryck som jag berättar nu. Att det blir olyckor och lite våldsamt. Ja, i Danmark, fryktelig alltså. Men vad har vi för lidelser ellers? Det är inte så mycket. Men det kanske går på det här. Att vara frimodig för Jesus. Han hade ju en funktionsnedsättelse. Jag tänker att han blev mobbet. Och det hade gjort honom järrig. Grådig. Han blev ju kriminell. Han blev en tyv. Han var ända värre. Han var en kvissling. Landsförräder. Ingen ville vara med han. Han var ensam, tror jag, mestadelen av tiden. När han betalte så kunde han arrangera fest för folk som var glada i ockupanterna då. Men vilken slags filosofi, vilken slags psykologi skulle kunna rädda en sån korrupt själ som till och med förrådde sitt eget folk och stjal från de fattiga? Vilken KBT hjälper då? Jag ser inte ner på psykologin. Det har hjälpt mig och det har hjälpt många att göra det. Men vilken måte skulle man börja behandla Zacchaeus på som var så ödelagt? Funktionsnedsättelsen var ju att han var kortväxt och jag tror ingen kallade han för Zacchaeus. För vet du vad Zacchaeus betyder på hebraisk? Uskyldig. Det visste ju alla. Han är den mest skyldiga av alla här. Så jag tror inte de sa han sitt namn. Och därför blir det så speciellt när Jesus går fram och säger, uskyldig, kom ner. Jag vill spisa hos dig. Och det är ju inte så väldigt högt träd. Det har alla deras som hade söndagsskola förtällt barna. Det var en busk, ett mullbärträ som Zacchaeus satt i. Så det är en liten väg från trä och ner till backen. Men alldeles för han sätter fötterna på backen så har han blivit frälst, helliggjort och är en man med levande tro. Så han startar en trygdetat. Alla fattiga får pengar. Ser du gärningar som produceras av en levande tro på Jesus? Och fort går det! Jag är så glad för att det inte tar det typiska norskers 7 år för att han säger, ja, jag har någon tro, jag är. Det går lynrast för Zacchaeus. För han sa hans ordentliga namn. Du är skyldig. Kom ner, jag vill spisa hos dig. Jag vill vara med dig. Jesus förändrar Zacchaeus så fort. Jag syns det är gripande, det är fascinerande. Guds kraft, Guds enorma evangeliet. Kraften, den blåser förständigt rent i hjärtat till Mr. Uskyldig. Och han ordnar den festen och ger pengar till folk. Det går så fort, det går så fort. Den ortodoxa kyrkohistorien, och de plejer ju att ha koll på ting. De är skråsikra att det är han som är den Mattias som vi läser om i både i Apostlens gärning och i slutet på Johannes. Att lodden fall på Mattias efter Judas då. Judas tog ju sitt liv. Men den som tog över var Zacchaeus. Men han skiftade namn då. Han urskyldig var lite fördröjt. Och det var vanligt att man skiftade namn. Det har vi ju fler exempel på. Saulus som blev Paulus och så vidare. Jag besökte ju som sagt en ortodox kyrka i Kairo. Och där tog fader Simon med och så visste han bilder då på Jesu himmelsfärd. Och då ser man 12 karer, inte 11 som vi av och till tegnade, utan 12 karer som står där samlade när Jesus stiger upp. Och den sista 12, han är bara halvparten så hög. Jag syns det är artigt. Fördi Mattias, det vet vi, han är den som blev biskopen i Caesarea. Han var ansvarig för hundratals med menigheter. Han stod i kyrkohistorien sin största väckelsestid. En man med funktionsnedsättelse som var korrupt. En kriminell tyv, landsförräder. Han rack inte och klättra ner från en buske för han var förvandlat. Vid att Jesus kallade han vid sitt namn. Fantastiskt. Och du känner ju hon dama som var så full av självförakt. Och ja, hon ville ju icke vara samman med de andra och hämta vann. Och jag tänker att hon hade kanske ADHD och Fatima, som den ortodoxa kyrkan kallar hon. Kvinnan vid brunnen, som bara i Bibeln heter den samaritanska kvinnan. Fast i ett mönster av destruktiva upplevelser. Går ut när vannet är slut. Borde ha gjort det tidigare, men har inte fått gjort det. Har skivit upp det hela och lite dålig impulskontroll då. 5 män har du haft och den du nå har inte din. Och så glömmer hon ju vannkrucken. Och för hon blir så fascinerad, så hyperfokus på detta. Jag har mött en man som har sagt mig allt. Han kan vara Messias. Hela byn kommer på fötter för att den samaritanska kvinnan Fatima berättar. Jag har mött han. Och de ser det, det är forskel, det är förändring i ansiktet till Fatima. Vem är Zacchaeus i Yttre Randesund? Vem är Fatima i Yttre Randesund? De finns här, de bor här. Kan hela Syka komma till tron på Jesus som det står? Eller står mangen kom till tro i Syka? Så kan mangen komma till tro i Yttre Randesund? Ja, det är så sant. Halleluja. Men Gud har bara dig och mig här. Och han brukar oss. Vi ska snart synge lovsång. Varsågod. Och ta plats. Det är... ja, hur ska jag säga det? Jag såg en sån dokumentär på svensk tv- på förmiddagen ifrån Skottland. Det drejde sig om en fisker, gammal man med sydväst, ser du sydväst? Sån regnkappe som du må ha när det blåser ut vid havet. En gul en med mycket oljefläckar på. Alltid en cigar i munnen. Styck sån där, slocknar aldrig. Och ja, men han bodde i en landsby längs med en fiskeby byggd i Skottland. Men problemet var att han fick alltid mycket mer fisk än alla andra. Så de andra fiskarna blev lite misstänkliga och jalu. Så efterhvert så ringer de upp fiskeriministeriet i London och säger "There is something wrong with this fisherman. Please, can you check it up?" Och då sänder fiskeriministeriet en ung man på sitt första uppdrag. Och han är lite lur. Han begynner att vara samman med fiskarna på lördag och bara går där och besöker det jämligt och blir lite känt med det. Och så passar han på en fredagkväll och när den här fisken har kommit in och lossat lassen och så säger han, kan jag få bli med dig ut och fiska imorgon? Han ser lite skeptisk på honom. Okej, come with me young lad. Och så går det ut 5 om morgonen. Och han är ju spänt, den unge fiskerivoktern, eller vad ska kalla det för. Hvordan forsegår det här nå då? Och så styr fisken bak ett skär, icke långt bort från hamn. Men han försvinner bak där och så det är inte synligt. Så stoppar han båten och öppnar sin lilla kasse med fiskeutstyr. Och då tänker han, ska bli spännande att se vad han brukar. Så tar han fram en dynamit. Och så tänder den med cigaren. Och så akkurat passligt hiver den i vannet. Bum! Och så bara så kommer det flytande massor med maneter och bläcksprut och fisk och haj och allt möjligt rart. Och en svär hov och bara lyfter allt överbord. Och det är fullt i båten på bara en eneste dynamit. Och den här unge mannen, han är ju så sinna. Så han tar fram sitt lilla sån där kort och säger, this is illegal, what are you doing? This is completely criminal. Och han ska ge han bot och sånt då. Och den gamle mannen blir ju väldigt, oj. Står där och röker lite och så. Plötsligt så snurrar han sig om och tar fram en dynamit till. Tänder han den. Och när den har brunnit stycke så hiver han den i fanget på den unge mannen. Och han ser det. What are you doing? De ser på varandra och plötsligt säger den gamle mannen, are you just going to sit there? Or are you also going to fish? Alltså han dör ju visst han inte hiven överbord. Och då har han gjort lika stort brudd. Han är kriminell han också. Så är case lagt ner. Väldigt glupt. Men jag har lyst med att avsluta med den. Are you going to sit there? Or are you also going to fish? Du har ju evangeliet akkurat som mig. Hur länge ska det ligga och pyra i fanget på dig? Det kommer aldrig ta liv av dig, men del evangeliet. Alltså det gör forskaren upp mot jul. Vad det är det vill ha slags jul på Yttre Randesund. Jag tror det finns en längsel här. Vi vill se folk frälst. Ja, det vill Gud då. Alla hans änglar står och tripper. De vill det, de vill det. Men det är väl inte skevis om vi delar evangeliet. När jag plantat menigheten i Sverige som är min lilla menighet så bad jag till Gud. Gud, jag vill ha folk som är på utsidan, folk som har social misär. Jag vill ha folk med psykiska lidelser, jag vill ha folk med funktionsnedsättelse. Jag vill ha folk som har flyttat till Sverige, migranter. Jag vill ha politiker och jag vill ha vanliga folk, visst det nog finns någon som är vanlig. Och jag vill gärna ha gamla och unga och allt samman, käre Gud. Och så hade det varit fint visst vi har någon från kommunstyret också. De flesta av de andra har jag fått, men icke de från kommunstyret. De har aldrig satt sin fot i vår menighet. Jo, det var när den där tsunamin slog till. Då kom det någon och ville att vi skulle ha samtal i gruppen. För 2 år sedan så plötsligt står Sofia, personalchef på kommunstyret i kyrkan vår och spör, kan man få komma även om man inte är medlem? Och det heldigvis var det min mor hon mötte. Jag är ingen medlem, bara bli med. Det var kanske lögn, men hon tog den bara. Vi är lika dåliga allesammen. Nej, men kan du tänka dig att en person som styr över hela personal i min kommune tänker att jag vill vara med i en menighet, men hvordan ska det gå till? För jag är ju inte... Hvordan kommer jag in i den här märkliga orden? Liksom? Vad ska till? Ska jag gå med lys på hodet? Eller vad ska jag göra? Alltså, då hade hon ett halvt år tidigare känt plötsligt i sitt köken. Jag har ingen goda värdier att ge mina barn. Det finns ingenting i mitt liv som verkligen håller. Jag har icke något bra att si till mina barn. Jag kan icke en gång uppdra dig. Så hon reser ner till byn och går in på bokhandeln. Jag vill ha en bok om goda värdier för barn. Och han fann ju heldigvis ingen bok. Så då säger han, det enaste jag kan tänka på är barnens bibel. Han är inte kristen. Och han säljer barnens bibel till hon och hon läser högt barnens bibel för sina barn. När hon kommer till Moses och det röda hav så bara vet hon, det här är ett förebilde på Jesus. Han ska föra mig in i det förlovade land. Mitt slaveri är över, visst jag bara tar emot Jesus. Och så gör hon detsamma med barna. Och minstegutten ser upp efter den bönnestunden i mammas sitt hjärte eller ansikt och säger, mamma, det har skett nog i mig. Jag tror vi är kristna nu. Och hur han hade fått det ifrån, det vet vi inte. Och då kom hon, och sin dag Sofia varit med. Hon har fört med 2 nya på vägen allerede från kommunstyre. Vi börjar bli en märklig menighet. Jag är glad för att vi har de socialt missanpassade först. För ellers kanske inte de hade kommit. Och det är sån en glädje att få hålla dop med människor som kommer mitt i livet och tar emot Jesus. Men någon må dela evangeliet. I den här situationen så var det hon själv som fick. Så tack gode Gud för bokhandeln. Jag har varit hos honom och förklarat, vet du vad du gjorde? Jag bara sålt en bok, ja. Du delte evangeliet, Guds kraft. Men också att vi är klar och inte bara tänker kaffe och kos. Utan verklig liv med Jesus.